Då vill jag läsa också dagens bibeltext. Och vi hämtar den från Markus evangeliet från det 14 kapitlet och från vers 3-9. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälkes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ju ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.
Markus evangelium som vi har predikat om nu och över sen någon i juni tror jag. Börjar gå mot sitt slut i vår predikoserie och också där vi har hamnat nu så går vi liksom in emot själva crescendot här. De glada nyheterna om Guds kärlek till människorna. Det som Markus vill presentera. Nu är det liksom som att nu kommer själva höjdpunkten här. De här sista kapitlen. Jesus vandrar med öppna ögon in emot det som han vet. Det är helt avgörande för mänskligheten. Han, människosonen. Gud som är född och kommen i en mänsklig gestalt. Han ska ge sitt liv till lösen, till frihet för oss. Han ska i sig själv och genom sin död på korset bryta de makter och krafter som vill dra isär, som tömmer och som leder människan in i mörkret. Och djupast där nere i mörkret, där ska ett ljus bryta fram. Där ska ljuset komma genom att den eviga kärleken som Jesus är bär all synd, all skuld, all skam, all förbannelse och all nöd på korset. Det är så han förändrar världen genom sin kompromisslösa kärlek. För det är kärlek som kan förändra världen. Den vapenlöse Jesus uppspikad på ett kors avväpnar alla mäktiga, starka makter och krafter. Den ödmjuke, han som har böjt sig ner för att betjäna. Det är han som Gud säger: du ska få all makt i himlen och på jorden. Det är därför vi vill upphöja Jesus hela tiden och sjunga om honom. Jesus, vi vill ge dig ära. Och det är så gott nu liksom att få fira gudstjänst tillsammans på det här sättet. Och ni som har kommit in till kyrkan idag känner extra varmt, varmt välkomna. Vi har längtat efter detta. Det har ju funkat att stå och tala bara in i en kamera, men oj vad vi har saknat era glada och varma och härliga ansikten att liksom få spegla oss i. Så Gud välsigne dig att vara med i den här gudstjänsten, och sen kommer vi ju köra en gudstjänst till igen, och så blir spännande idag. Innan detta händer som jag nu har försökt skissera som inledning så kommer vi in i den här texten. Jesus och lärjungarna, de befinner sig i Betania står det, hemma hos Simon den spetälske. Vi vet inte exakt vem denne Simon var, men det kan varit att det var att han hade varit spetälsk. Det kan också varit den person som det står om i Markus kapitel 1, vers 40-41 som Jesus hade botat. Och antagligen är det ju så att Simon den spetälske inte är spetälsk längre. För då hade han inte fått finnas inne i byn och han hade inte kunnat ha en fest och bjuda in människor. Men det var liksom hans tilltalsnamn. Han hade varit spetälsk och nu så var han då inte längre det. Enligt Johannes berättelse om den här handlingen så är ju kvinnan i berättelsen. Markus ger inget namn på henne. Det står bara kvinnan. Men enligt Johannes så är det ju Maria. Maria som var syster till Marta och till Lazarus. Maria som det står om att hon satt vid Jesu fötter och lyssnade. Lazarus, ni vet, som Jesus uppväckte från det döda. Nu är det liksom en fest här. Det är 2 dagar kvar till påsken. Jesus vet vad som ska hända. Nu har folk samlats för att ha en fest. Och under denna festen, under denna måltiden, så kommer den här kvinnan fram till Jesus. Hon har en alabasterflaska, en ganska lång, smal flaska med välluktande, dyrbar nardusolja. Äkta nardusolja. Råvaran till den här oljan, den kommer från rotdelen på växten nardus, eller nardus, som växer på mellan 3000 och 5000 meters höjd på klippväggarna i Himalaya. Det är ganska bra bit ifrån Israel, eller hur? Så inte undra på att den här var dyrbart. Och det går åt många rötter för att pressa ur oljan ur dessa rötter. Och den här nardusen, den hade man som parfym. Man kunde hälla den och så kunde man tända, så blev det en rökelse. Och man hade det som bedövningsmedel. Man använde till allt möjligt den här nardusoljan. Och kvinnan hade en hel flaska. Och flaskan var ju sådan då, för att öppna den så bröt man sönder den genom att försiktigt bryta av halsen. Och hon gör det nu, kvinnan kommer in där. Och hon häller innehållet över Jesus huvud. Hon tömmer denna flaskan helt och hållet. Doften fyller rummet. Jag tror det känns i hela rummet. Och jag tror att alla samtal, de tystnar. Folk ställer liksom ner glasen på sina bord. Och har man något man tuggar på så sväljer man det och tänker, vad är det som händer? Det känns liksom överväldigande i det som kvinnan gör. Hon ger Jesus sitt dyrbara som ett tecken på sin tillbedjan och sin kärlek. Hon vet vem han är. Hon vet vad han har gjort. Hon har suttit vid hans fötter. Hon har lyssnat när han har berättat och talat. Och det fanns liksom inte hos henne att spara något av det dyrbaraste hon hade. Det fanns liksom inte, utan hon bara häller ut allting. Allt gav hon till Jesus. Och hon gjorde inte det för att hon skulle visa på något. För att bli beundrad. Liksom. Åh, vilken fantastisk, generös människa. Därför att reaktionen blev precis tvärtom. Du kanske tänker när du hör den här. Att du har ingenting som är värdefullt att ge till Jesus. Men när jag tänkte på den här predikan så kom en sång till mig. Det är ofta så med mig när jag tänker på predikningar att sånger kommer. Och en ganska nyskriven sång av en man som heter Dan Ådal. Den går så här. Det finaste du kan ge till Gud, det är det fulaste du har. Det tänkte jag på när jag tänkte på att man kanske inte har så mycket dyrbart att ge till Jesus. Men hur menar du nu då? Jag menar, tänk att i oss alla så finns något som vi vet varken är vackert eller dyrbart. Som inte är äkta, som inte doftar gott. Men det underbara är att till och med det, när vi ger det till Gud, så kan det också bli en fin gåva till honom. Vi behöver liksom inte längre gömma undan våra fula grejer. Det vi skäms för. Det som vi tycker liksom inte passar in. Utan vi kan faktiskt ge Gud också det fulaste vi har. När vi gör det så får vi tillbaka lusten och längtan att leva. Och vi slipper att bära våra bördor. Så jag vill säga till mig själv. Och jag vill säga till dig som kanske tänker när du hör den här texten. Jag har inget så dyrbart som den här kvinnan att ge Jesus. För mitt liv, där finns det mest bara skräp och smuts och eländes elände. Vet du vad? Ge det till Jesus. Det vackraste, det finaste du kan ge, det är också det fulaste du har. För ibland går vi och bär på allt detta och vi skäms för olika saker och vi gömmer undan det. Och det blir en enorm börda att bära. Men när vi får komma fram inför Jesus och säger: Jesus, du vet allt. Jag lägger det på dig. Vi får faktiskt tömma det också på honom. Och vi får låta honom älska oss precis som de som vi är. Kvinnan får ju som sagt inga applåder från de andra vid middagsbordet. Tvärtom så blir de upprörda. Vilket slöseri med olja! Utbrister någon. Den var ju värd en hel årslön. En årslön? Hur mycket tjänar du på ett år? Nu ser jag att nu börjar räknemaskinerna gå här. Och det är inte så lite, eller hur? Vi tjänar ganska bra en hel del av oss, eller hur? Men de fattiga. Vi skulle ju sålt oljan och gett pengarna till de fattiga. Och så står det att de skäller ut henne. De skäller ut henne. De fnyser åt henne. De fräser åt henne. De blir ilskna. Kan man verkligen slösa så mycket på Jesus? Man borde väl ändå hålla igen lite. Lite respektabelt får det väl ändå vara. Har du varit med om att bli utskälld bara för att du ville göra något gott för någon? Du ville bara vara generös, men du fick en skopa med iskallt vatten över dig. Ja, men det är ju faktiskt så att ibland så väcker ju godhet och tillbedjan vrede. Vrede hos dem som själva inte var beredda att varken ge Jesus något eller hjälpa de fattiga med vad de behövde. För Jesus sa ju: de fattiga har ni ju alltid här. Kom om, vad är problemet? Det är bara att hjälpa dem. Varför blir ni så ilskna för? Eller så kanske det är så att det är ditt och mitt eget motstånd som väcks. När vi gentemot den här kvinnan eller gentemot den som ger mer. Eller gör mer än vad jag är villig att göra. Hur som helst så utmanar den här kvinnan oss. Hennes kärleksgärning pekar på någonting som är känsligt in i vårt eget liv. Och ställer frågan: vad är vi beredda att ge till Jesus? Kvinnan, hon svarar inte på deras kritik och så vidare, utan det gör Jesus. Åh, vad skönt, hörni, när vi ibland får kritik och det liksom väller över grejer på oss. Vi behöver inte försvara oss. Vi har en som gör det. Vi behöver inte alltid liksom gå med klorna ut, utan vi kan tänka: Jesus, han är vår försvarare. Och det bästa försvaret många gånger, vet vad det är att inte säga någonting alls. En bön som jag har blivit påmind om i veckan blir så tydlig här också när det gäller den här texten. Och det står i psalm 139 och vers 23. Rannsaka mig, Gud, känn mitt hjärta, pröva mig, känn mina tankar, se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vad väcks när jag läser den här berättelsen, när jag tänker på den här kvinnan? Vad väcks i mitt liv? Gud, pröva mig, pröva mig. Jesus försvarar den här kvinnan med att säga att hon gjorde det hon kunde. Ibland undrar vi liksom, hur ska vi räcka till för allt? Hur ska vi räcka till för alla? Hur ska vi klara av att leda våra liv? Hur hittar vi vägen framåt? Ja, men vi gör som kvinnan. Vi gör det vi kan. Och om vi gör det vi kan, så gör Gud det han kan. Och ofta så blandar vi tyvärr ihop det och tror att vi ska göra det som är Guds sak att göra. Och det är en klassisk väg till att bränna ut sig. Kvinnan skulle ju aldrig kunna gå den vägen som Jesus skulle vandra. Men genom att hon smorde Jesus med olja så förberedde hon honom för begravningen, säger Jesus. Hon gjorde det hon kunde. Och för Jesus betydde det mycket. Det betydde någonting för honom. Och om den här berättelsen kan få oss att fokusera på det vi kan. Och få oss att ge det vi kan och göra det vi kan. Så är det något väldigt gott. För Jesus var det här så viktigt att han säger att överallt som evangeliet förkunnas så ska man berätta om vad den här kvinnan gjorde. Hennes kärleksgärning var verkligen viktig för honom. Och jag tänker, på samma sätt är vår kärlek och tillit viktig för honom. För när vi ger det dyrbaraste vi har eller det fulaste vi har till honom, så skapas en relation av kärlek och tillit. Vi ger till honom som redan har gett allt till oss. Och det blir som Johannes säger i sitt första brev. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi blir en reflektion av någonting. Våra hjärtan är fyllda av någonting. Vi bara ger ut det därför att Jesus, du är så fantastiskt. Och jag tänker så här. Tänk om våra liv, mitt liv, skulle verkligen präglas av den här attityden som kvinnan har i den här berättelsen. Att vår kärlek till Jesus är slösande och överväldigande. Att vi liksom tömmer ut det vi har. Att den får fylla rummet där vi finns med en väldoft. Och att vi också kan våga tro att till och med det fulaste vi har kan bli en tillbedjan när vi kommer till det. Till Jesus i en ödmjukhet och en omvändelse. Ni vet, jag tror att det kommer definitivt att förändra vår värld. Först i det lilla perspektivet, sedan i det större perspektivet. För det är bara kärlek som kommer att förändra den värld vi lever i. Människor som är i mörkret kommer bara bli fria i ljuset. Hat kommer bara att förändras av kärlek. Skuld och skam kan bara bytas ut emot förlåtelse. Det är den vägen. Och Jesus, han visar det med hela sitt liv. När han ger sitt liv på ett kors för oss. Makterna, krafterna, ondskan, mörkret står där liksom helt avbeväpnade, helt bortspelade, helt upprullade. För de var inte vana vid det språket. De var vana vid ett annat språk. Om du slår mig, slår jag hårdare. Om du hatar mig, hatar jag dig mer. Det var det språket de var vana vid. Jesus segrar genom att göra tvärtom. Genom att säga, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Genom att säga några ord. Det är fullbordat. Så vinner han segern som förändrar världen. Min vän, till Jesus får du hälla ut allt som är i ditt liv. Och kom ihåg, hans kärlek sviker aldrig. Han har alltid tid för dig, ska vi be. Herre, vi tackar dig för att du är så underbar och du är verkligen värd att hälla ut allt det dyrbaraste, allt det vackraste som vi har, allt det finaste som vi har. Det vill vi ge till dig, men vi vill också vara så ärliga och sanna så att vi inte skyller över det fula, utan vi ger också det, våra sår, vår smärta, vår skuld, vår skam och ångest här. Och tack att det också kan få bli en tillbedjan när vi ger den till dig och säger: Jesus, allt till dig vill vi lämna. Och tack att du alltid har tid för oss. Hjälp oss att vandra i fotspåren av dig, men låt också denna kvinna Jesus få vara ett föredöme i våra liv, ett föredöme här. Jesus, att vi tömmer ut allt vi har för dig. Amen.